working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det här programmet heter Radio S. Det är alltså Socialdemokraternas röst här i Eten i Tyresö. Och då vill jag tala om, alla partier och alla föreningar får sända radio här i Tyresö om man är med i vår närradioförening. Och det är Socialdemokraterna. Och då har jag glädjen att få hit i studion en av de viktigaste personerna förstås i vår kommun, måste jag då säga. Nämligen Jannike Rockstrå, välkommen.
Tack så hjärtligt.
Du är ett av kommunalråden.
Mm, det stämmer.
Och du är ansvarig för det område som jag tror de flesta tycker är bland det viktigaste.
Ja, så är det, glädjande nog, och även det som skapar mest mejl och frustration. Men det stämmer, det är för barn- och utbildningsfrågor, så det är från förskola och ända upp till årskurs 9.
Ja, och sen förra Radio S, då intervjuade jag ju Kristoffer Holmström som är ansvarig för gymnasiet och vuxenutbildningen. Mm.
Så han tar över mina barn från nian då, de som går till Tyresö gymnasium.
Ja. Känner du så att det är dina barn?
Jag känner att det är Tyresös barn, men självklart att vi har ett ansvar för att barnen ska må bra. Ja. Framförallt, men också lära sig såklart. Men framförallt att vi ser till att barnen har en trygg vardag, absolut. Ja. Så känner jag.
Först tänkte jag att du måste bara berätta lite om dig själv. Mm. För att jag tror att många tänker att de som håller på med politik, de har växt in i det här. Det här är ett yrke, man har gått på SSU och man har blivit liksom... Och det som vi har i vår kommun är väldigt mycket fritidspolitiker. Och du har fått möjlighet att ägna åt politik på heltid. Men det är väldigt få som har fått det. Ja. Så berätta, för du har ju jobbat med... vanliga jobb innan du tog på det här.
Precis. Nej, men vi är ju 5 kommunalråd nu. Det betyder alltså heltidspolitiker. Och då är det ju 5, inte från Socialdemokraterna utan från alla styrande partier. Så det är ju 1 från Liberalerna, 1 från Miljöpartiet, 2 från Miljöpartiet och 2 från Socialdemokrater.
Ja, och sen väljer partierna lite grann som de vill, va?
Vilka det är och hur fördelningen ser ut mellan. Så det kan vara fler som jobbar heltid, om man säger. Ja, så är det absolut. Ja. Nej, men det är som du säger, jag är ju inte alls uppvuxen i ett hem där det har pratats partipolitik. Snarare 2 föräldrar som har varit ganska antipolitik och tyckt skilda saker. Jag engagerade mig kanske för 10 år sedan i politiken.
Och då var du hur gammal då?
Då var jag ju, gud hur gammal är jag? Men 27-28.
Ja, och då hade du redan fått barn, eller hur?
Ja, jag hade 1 barn och det andra var på väg.
För det är ofta då man börjar och fundera på det här, va?
Ja, men så här, samhällsfrågor och hur ser det ut? Vi skulle välja förskola, vi flyttade till Tyresö, man började kika runt i förskola och skolor såg ut. Och det växte en frustration i mig över att de som styrde då, det var ju tidigare alliansen, framförallt Moderaterna, som hade störst makt, eller man säger. Hur det var en sån lättja över att det kunde se så olika ut på förskolor och skolor. Och hur man inte, tyckte jag, tog ansvar för det här jag sa inledningsvis. Att jag ser det som Tyresös barn och att vi har ett ansvar. Det ansvaret kände inte jag att de hade eller tog på sig. Och det väckte en frustration i mig. Så jag vet i valrörelsen 2010 så... gick upp till Trollbäcken centrum var och där satt en äldre kvinna och sa, vad kan jag göra? Jag vill bli medlem, jag måste liksom vara med i och påverka det här på något sätt.
Och det kan man ju säga att det är så de flesta partier får medlemmar. Man har någonting som man plötsligt upptäcker att jag vill vara med och påverka. Mm.
Och det tycker jag är himla vackert och fint och något du måste värna om så här demokratiskt, att som du säger, nu har jag förmånen att jag kan arbeta heltid med det här. Men de som jag arbetar med i min nämnd, i barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, det är ju fritidspolitiker.
Ja.
Och det är viktigt att påminna sig om att de gör det här på sin fritid. De får en liten mötesarvode för varje gång de är där. Men allt de gör mellan möten, kampanjer, möter människor, det är på deras fritid. Och det ska man ha respekt för. Och just det här att alla har olika ingångsvärden varför man engagerar sig. Och det tycker jag är fint och vackert. Och det måste vi vara rädda om.
Och jag tror när jag satt i kommunfullmäktige var ett timarvode på 100 kronor.
Ja, det är ju sånt där. Det är inte något man blir rik på.
Nej, jag tror att jag fick 2-3 tusen om året eller någonting sånt. Ja. Så det är
man rackar ju ner på massa människor som engagerar sig och som brinner för sina frågor.
Mm.
Och du har ju haft jobb som faktiskt gör att du är extra bra på det här att sitta i barn- och utbildningsnämnden, eller hur?
Ja, men det stämmer. Jag började ju mitt första jobb var på en förskola. Det var ju direkt efter gymnasiet.
Mm.
Och då arbetade jag som resurs åt en autistisk kille. Väldigt spännande och lärorikt. Och sen har jag arbetat inom näringslivet med affärsutveckling och projektledning. Men skolade om mig för, ja, men det är väl nog 10 år sedan, till yrkeslärare på gymnasiet. Så jag byggde på min då affärsekonomutbildning med en pedagogisk examen. Arbetat på gymnasiet och sedermera har varit rektor inom vuxenutbildning faktiskt.
Så du har lite koll på hur det är i ett klassrum?
Absolut, ja. I allra högsta grad, och det är ju, tänker jag, en fördel. Jag älskar skolutvecklingsfrågor. En av de roligaste sakerna i mitt yrke nu, eller min roll nu, är ju när jag är ute på verksamhetsbesök på förskolor och skolor. Och det är väldigt lätt när man har det intresset jag har att slukas upp av de här liksom pedagogiska frågorna och dilemmana. Men sen får man påminna sig om att det kan man göra på verksamhetsbesök. Men sen får man tänka att okej, men jag i min roll som politiker, vad kan jag göra av det här? Vad kan jag arbeta med för utvecklingsfrågor? Ser jag en problematik eller en utmaning som gäller fler förskolor och skolor? Då får man liksom ta ett större perspektiv och liksom helikoptersyn på alla förskolor och alla skolor.
Mm.
Men jag ser det ju absolut som en fördel att jag har den utbildning jag har och att jag arbetat i skolan. Mm. Definitivt.
Jag har ju också suttit som gruppledare i barn- och utbildningsnämnden för Socialdemokraterna.
Mm.
Då satt vi i opposition, så jag hade ju inte någon möjlighet att påverka, men då träffar man ju också väldigt mycket personal. Och då kan jag ju säga så här, ett av problemen tycker jag när vi som är vuxna ska relatera till skolan, det är att vi ofta jämför det med den skola vi själv gick i. Och är man då 50, så var det ett antal år sedan man gick i skolan. Och likadant föräldrar som också relaterar till skolan tänker skolan så, jag har gått i Nyboda skola själv, eller jag har gått i föräldraskola, vad det nu var för någonting. Och att skolan har ju ändrats väldigt mycket. Och därför är det väldigt bra att man själv har erfarenhet av den moderna skolan och den problematik man tampas med idag, för den är inte exakt likadan som den problematik som man själv gick i skolan.
Nej, och så är det ju. Jag tänker att det utvecklas, och det tror jag är en stor skillnad, att det går så himla fort idag.
Ja.
Vad våra barn och unga utsätts för, sociala medier och hela den biten. Det går så otroligt fort, och så har vi samtidigt en skola som ju är ganska i sin så här struktur ganska trögrörlig när det gäller att ändra saker som alltså skollagar och betygssystem och så. Men jag tänker ändå det som har skett är att vi har försöker ge skolan lite lugn och ro. Att när det gäller betygssystem och läroplaner så snarare förtydligar vi, förenklar vi. Vi gräver där vi står och förenklar. Men sen, och tillit är ju en av de viktigaste begreppen och innebörden av tillit i den rollen jag har, men även i stort i nämnden, men också som förälder. Precis som du säger, man har erfarenheter och tankar om så här var det när jag gick i skolan, så här borde det vara, mitt barn behöver. Men i mötet med lärare eller rektor som förälder så måste jag ju lita på att den personen som står där och är utbildad är ju ett proffs. Vi skulle inte frågasätta en läkare som säger, den här medicinen behöver du efter jag har ställt den här diagnosen. Det blir ju inte namnunderskrifter och upprop mot den läkaren.
Nej.
Men det kan det bli mot en lärare och en skola.
Exakt. Och det måste vara en helt annan skola idag på det viset.
Ja.
Att föräldrar kanske tycker att de förstår bättre.
Så kan det absolut vara i vissa fall. Och jag tror vi har en roll som skola, eller som då jag representerar huvudman, alltså våra kommunala skolor, att dels skapa ett förtroende hos föräldrar, att lita på oss, vi gör det vi kan, vi har skickliga lärare och rektorer, och att få föräldrar att känna den tilliten till skolan.
Det finns väl ingen verksamhet man har rotat så mycket i och ändrat så mycket i. För det har vi liksom, om man nu ska säga liksom den förra skolministern, Björklund, han petar ju hela tiden med den här popcornmaskinen med nya förslag och ändringar. Sen kan man vissa av de här förslagen vara bra, men om man hela tiden ändrar en verksamhet, det vet man ju själv på ett jobb, om liksom ny chef, nya grejer, nytt sätt att jobba på, då får man inte lugn och ro.
Nej, och förändring tar tid. Man brukar säga att det tar 10 år. Att om du ändrar en sak så tar det 10 år innan du fullt ut ser effekt av den. Det betyder att när vi inför de nya betygssystemen så är det väl ungefär nu vi börjar se konsekvenserna av det. Och nu har ju utbildningsministern gått in och sagt att vi behöver förtydliga för lärarna och vi behöver förenkla för eleverna att förstå vad det innebär. Och det är jättebra. Vi har kvar samma betygssystem.
Nu är jag färgad, såklart. Men jag tycker hon verkar väldigt duktig. Och det verkar hon heter
Anna Ekström.
Anna Ekström. Hon var ju väl förut, jobbade på
Skolverket.
Skolverket.
Generaldirektör, tror jag.
Ja, och hon är liksom respekterad från alla håll.
Ja. Jag vet att hon har fått frågan från fler partier att bli utbildningsminister. Det är väldigt roligt, för hon har väl aldrig sagt liksom sin partitillhörighet i hennes expertroll. Men hon har ju varit faktiskt här i Tyresö på besök också, och besökt Bergfotens skola. Hon är extremt kompetent och kunnig och snackar om tillit till en människa. Hon har tillit för professionen och professionen har tillit och respekt för henne.
Det är viktigt.
Och det gör också att förslagen hon lägger är så pass verklighetsförankrade. Och det tänker jag, hon är en stor förebild för mig just i hennes sätt att vara också. Att jag tänker att ju bättre jag lär känna verksamheterna, jag har ju min lärarutbildning och den är ju ändå några år nu, det händer saker.
Ja.
Men jag behöver kompetensutveckla mig och jag behöver träffa rektorer, lära känna verksamheter, se förskolor och skolor för att lägga förslag som jag förstår konsekvenserna av. Mm. Så att inte jag lägger 10 förslag som gör att våra verksamheter har svårt att planera sin budget eller ha framförhållning.
Mm.
Jag behöver kunna ha den förståelsen.
Precis.
Och det tycker jag är viktigt, för att som sagt vi behöver ge verksamheterna lugn och ro och en möjlighet att arbeta med det, liksom deras kärnverksamheter.
Ja. Du har ju suttit nu 1 år, precis när vi spelar in det här faktiskt, eller något liknande. Mm. Och jag intervjuade dig då när ni la budgeten för det här året som var.
Ja.
Berätta lite, vilka satsningar gjorde ni och vilka reaktioner blev det?
Ja, vi gick ju till val på att vi skulle satsa på skolan. Och valresultatet gjorde att det blev ett nytt styre i kommunen efter 16 år. Och vi satsade på skolan, men för att kunna göra det så höjde vi skatten. Det var så stora luckor i budgeten, inte bara inom skolan men också inom äldreomsorg. Vi höjde skatten, det skulle vara alla underskott i våra verksamheter. Det var ett underskott på 18 miljoner och vi tillförde nästan 20 miljoner till skolan. 15 och 20 nästa år blir det. Och vi gjorde en hel del satsningar, vi höjde skolpengen, vi gjorde satsningar på kompetensutveckling och så vidare. Och reaktionerna, vi tyckte ju att det vi gjorde för skolan var ju en rejäl satsning. Men reaktionerna från lärare, rektorer, föräldrar var något helt annat.
Ja.
Och jag var inte riktigt beredd på det faktiskt. Det var nu med facit i hand så hade jag förstår jag. Men reaktionerna var ju att ni säger att ni satsar på skolan, varför ser vi inte det? Varför märker vi inte det? Och det jag tänker, som vi ska kommunicera att vi satsar på skolan, men det gör vi. Men det jag har märkt och det som blev tydligt är att det är så stora behov inom skolan som
stora
har vuxit
hål.
Alltså behov som har under flera år vuxit, budgetunderskott, nedskärningar. Jag kunde inte för mitt liv föreställa mig det, den verklighet som jag ställdes inför när jag blev ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Så det jag och styret då tillförde till skolan gick egentligen bara för att skolan skulle liksom hålla näsan om för vattenytan. Det var det vi gjorde.
Ja, och att de slapp spara det året.
Alternativet hade ju varit, om vi inte hade höjt skatten och inte skrivit av underskottet, var att de skulle ha sparat 20 miljoner. Vi hade fått stänga 3 skolor. Men vårt alternativ var ju då istället att höja skatten, skriva av underskottet och tillföra medel. Så alternativet till det vi gjorde var ju en massiv nedskärning, skulle jag säga.
Men det kan man inte.
Den kommunikation, det är ju svårt att liksom formulera det på ett enkelt och bra sätt. Men det jag tänker att nu har jag mätt verksamheterna och förklarat det här och just vad vi faktiskt har gjort. Och jag ser det som att vi har satsat på skolan, men det är liksom ett steg, det första steget mot att vi prioriterar skolan. Vi har valt en annan väg för skolan och förskolan. Och det här är liksom det första vi gör. Nu har vi näsan ovanför vattenytan det här året. Nästa år, det vi lägger på ytterligare då 20 miljoner nästa år, gör att vi liksom kan liksom de här extra resurserna få in i skolan igen.
Mm. För att den här skattehöjningen, hur många ören var den på?
Till 2019 så höjde man skatten med 45 öre och då var ju förskola och skola prioriterat men även äldreomsorgen i det. Och de pengarna har ju gått direkt till verksamheterna.
Jag har ju inte hört några människor klaga på det.
Nej.
Däremot så har jag lyssnat på kommunfullmäktige och det är väl liksom en av de grejerna man försöker köra med hela tiden. Ni sa ingenting inom skattehöjning. Men det här är ju en situation som de flesta kommuner i hela Sverige står inför. Att man måste, om man ska satsa på verksamheterna, vård, skola, omsorg och allting sånt, så kommer inte skatten att räcka till.
Och det har ju SKL och PVC.
PVC, nu får du tala svenska.
SKL, Sveriges kommuner och landsting, ja. Och även PVC som är ju en konsult. Alltså, ja, vad heter det att de är?
Ja, men det spelar ingen, det är någon konsult. Men,
ja, och det de har ju sagt i flera år att för att kommunerna ska kunna hålla välfärd, alltså sin kärnverksamhet, välfärden, så måste vi höja skatten. Och jag tror att i Tyresö var det så här, de föreslog en 3 kronor att vi måste höja skatten och det är det inget parti som vill. Och då tänker jag så här, bara tillföra medel, det går ju inte heller om man har en verksamhet som går med underskott. Du måste ju titta på
varför
går med underskott, men framförallt vilken verksamhet vill vi ha? Och vad kostar den? Vill vi betala för det här? Om medborgarna vill det. Och vi behöver höja skatten, ja. Men i det här fallet så kunde vi inte ens hålla någon slags miniminivå inom förskola och skola. Vi gick på knäna. Det enda rimliga var att höja skatten. Vi måste klara vårt kärnuppdrag. Och det har jag inte hört någon medborgare som har klagat på.
Nej, och jag hör ju inte heller från liksom, vad ska man säga, vi är ju liksom en extremt välmående kommun. Vi har inga gigantiska problem i Tyresö egentligen jämfört med väldigt många andra kommuner som står inför gigantiska problem. Så att vi är ju en slags liten medelklasskommun, folk har ganska okej. Det är bara att titta på bilparken i Tyresö så ser man ju att folk har ju faktiskt råd med både det ena och det andra. Så att vi är ju en kommun där folk trivs att bo i och de människor som bor här vill ju att deras barn ska gå i schyssta skolor. Ja. Det är liksom framtiden. Mm. Och det, så att det är ju viktigt.
Det är en viktig prioritering bland Tyresös medborgare.
Det tror jag också.
Den uppfattar jag också.
Ja, det är vad jag hör från folk jag pratar med.
Själva skattehöjningen har jag inte haft problem att bemöta.
Nej.
Och den har inte väckt någon ilska hos någon. Däremot hos verksamheterna som då så här, ni lovade att satsa på skolan, varför har ni inte gjort det?
Precis.
Den har varit svåra, inte svår att bemöta för att vi har gjort en enorm satsning. Men jag förstår också deras frustration över att de år efter år har liksom fått skära ner och gå på knäna och är stressade och må dåligt.
Och sen ska man ju säga det när man pratar om miljoner, för en vanlig människa kan en miljon låta vad mycket pengar. Det är 2 tjänster. Så 20 miljoner, det är 40 tjänster. Så att det är inte så, och förut kan man spara så här många tjänster. Så att i en kommun behövs det pengar om man ska kunna anställa folk. Och det är i verksamheter som skola så behövs det människor som jobbar.
Det är det som gör den största skillnaden. Och över 90% av en skolas kostnader är ju löner.
Löner, ja.
Och det ska man skära ner, men då är det på personal. Material, nej. Det är inte liksom några stora summor att prata om i sammanhanget. Liksom.
Det man ser, det kanske inte är din grej riktigt. När jag cyklar förbi olika förskolor, framförallt förskolor och skolor, så ser jag att de fixar till skolgårdar. Jag cyklar förbi Bergfotens skola, där ordnar de till hela fotbollsplanen. De ordnar till mycket bättre ställen att sitta vid. Jag cyklar förbi dagis, där ordnar de lekparken. Det verkar som att man rustar upp skolor och förskolor väldigt mycket just nu i Tyresö.
Ja, det har ju också varit undermåligt tidigare att man inte har sett över verkligen lärmiljön ute. Alltså förskolegårdar, skolgårdar eller inomhusmiljön. Jag tror inte att det är så många vuxna som skulle tycka att det var acceptabelt att arbeta i sån arbetsmiljö som våra barn och unga och elever befinner sig i.
Är det en satsning som man gjort medvetet nu?
När det gäller utomhusgårdarna, ja. Det vi gör nu också till nästa år är att vi ser till att satsa på inomhusmiljön. Vi har gjort en kartläggning av våra lärmiljöer i skolorna.
Åh, vad bra.
Ja, och nu kommer vi rikta nära 1,5 miljon till att se till att vi når en ökad likvärdighet. Som du sa, Tyresö är en välmående kommun. De flesta barn och unga mår bra. Men vi har ändå en segregation i Tyresö mellan skolor. Och det ska inte vara skillnad beroende på vilken skola du går i som barn. Det ska inte vara skillnad på vad du möter när det gäller utbildade lärare, tillgång till material, datorer, teknik eller ja, hur klassrummen ser ut. Så det vi ska göra nu är att skapa en med den minsta gemensamma nämnare. Vad kan du förvänta dig? Vad ska du mötas
i samtliga skolor?
Ja, och dit ska vi komma och då riktar vi medel. Och det handlar ju om, det är en del av vår NPF-satsning vi gör. Men den
NPF?
Barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, autism, ADHD och så vidare.
Och det är väldigt många barn som har det.
Det är väldigt många barn som har det. Och de anpassningar man gör för barn med NPF, som man förkortar det då, är ju bra för alla. De gynnar alla. Skapar vi en lärmiljö, ett klassrum, istället för att göra särskilda anpassningar med 25 elever och så får läraren jobba med 10 olika anpassningar till 10 olika elever, så skapar vi en lärmiljö, en undervisning som är anpassad för alla. De som springer snabbt sen, ja men de utmanar vi. Men här i det här rummet får alla plats, här är det lugnt och tryggt att arbeta. Och för att nå dit måste vi se till att vi kan skapa tysta vrår och sitta att läsa. Vi måste kunna erbjuda skärmar, hörlurar. Vi kanske behöver inläsningsmaterial. Vi kanske behöver såna här pilatesbollar att sitta på, du vet, som en del gör faktiskt på kontor. För att de har ont i ryggen, men också för att man som sexåring har svårt att sitta still. Vi kanske behöver en soffa i vissa rum. Det ska vara en tillgänglig lärmiljö. Att du kan välja vad passar mig idag när jag ska sitta och läsa. Det kanske inte är att sitta 40 minuter rakt upp och ner, utan jag behöver kanske ligga på golvet eller sitta i en sackosäck. Och vi ser att skolor som arbetar på det sättet, jag tänker att ekvationen är inte så svår. Barn som mår bra, äter bra mat och rör på sig mår bättre, presterar bättre i skolan. Och där måste vi börja om lite grann, att se till att vi kan erbjuda alla barn det här. Det vi också faktiskt gör när vi är inne på det, det är att vi satsar nästa år på rörelse i skolan.
Åh, vad bra.
Forskning är ju jättetydlig, det kommer mycket böcker nu när de är hjärnstark och vad de heter. Att det, forskning visar att bara 4-12 minuter fysisk aktivitet ökar koncentrationen, inlärningsförmågan och framförallt öka läsförmågan hos barn. Så 4-12 minuter innan en lektion gör att eleverna presterar bättre på sikt. Sen vet vi också enligt studier att rör man på sig mår man fysiskt bättre, man får bättre självkänsla. Så att det har ju många liksom, andra effekter som kommer av rörelse också.
Det som är roligt, jag går ju förbi en skola, jag går förbi Bergfoten ganska ofta. För några år sedan jag gick förbi Bergfoten, då satt ju barnen och tittade i sina mobiler på rasten. Nu ser inte jag en enda mobil på rasten. Vad har man gjort med det där?
Många skolor, när det gäller rörelse, då kommer det vara att liksom kommunövergripande. Så alla våra skolor ska ha, förutom rastaktiviteter, så ska vi ha liksom rörelse under skoldagen. Det kan vara, man kallar för brain breaks. Alltså efter 20 minuter så gör vi den här aktiviteten i klassrummet. Det ska vara lika på alla skolor, att man ska erbjuda det. När det gäller mobiler gör skolor på olika sätt idag. En del förbjuder mobilen, alltså man lämnar in den när man kommer på skoldagen och hämtar den när man går. Idag har vi så pass många tekniska hjälpmedel att förut har ju mobilen kanske varit hjälpmedel för att spela musik på under, för de som haft anpassningar. Men mobilen behövs inte i skolan idag. Behöver du ringa så ringer du som förälder till skolan och barnen kan låna liksom en telefon på skolan. Och andra har att man inte får ha mobilen på lektionerna. Vilken kan tycka som en självklarhet, men det har inte varit det.
Nej, precis.
Utan det ska vara inlåst i skåpet. Det här är också en diskussion där som liksom delar på, en sån här vattendelar, det här med mobiler. Vad ska politiken bestämma? Vad ska föräldrar få tycka? Igen tycker jag att frågan bör vara, varför ska man ha mobiltelefon på lektionen? Är svaret sådär att man inte vet eller att det inte behövs, då ska den inte vara där. Det visar också forskning hur mycket bara att ha en mobiltelefon, som jag har nu, på bordet, gör att det stör liksom, hur man lär sig och interaktioner med andra människor. Så att jag tycker det är klokt. Och som du säger, att barn inte sitter med sina spel på mobilen utan är uppe och leker, rör på sig, spelar fotboll, hoppar hopprep istället. Det är ju fantastiskt mycket bättre. Jag tror att det är, nu man ser en femtedel av tjejerna och hälften av killarna i Sverige når inte upp till, liksom, man ska röra på sig en timme om dagen, det är inte mycket. Och då är det utöver raster och lek och till, gå till och från skolan. Så en timme om dagen är rekommenderad så här, fysisk aktivitet. Alltså knappt 20% av tjejerna når upp till det. Och då tänker jag så här, bort med mobilerna.
Och det är någonting som är slående. Jag har ju precis blivit pensionär, det vill säga jag jobbar inte, så jag, på dagtid rör jag mig i Tyresö, cyklar eller går. Och det som är fascinerande då, när, då jämför jag ju när mina barn var små, de är ju 30-årsåldern, så att, men det var ju, tycker jag, inte så länge sedan de var väldigt små. På den tiden var alla lekparker fulla med barn. Mm. Barn var ute i lekparker. Mm. Nu går jag runt i tomma lekparker. Mm. Den enda lekpark som folk, eller som jag ser barn i, det är den stora lekparken nere i centrum. Mm. Där samlas både föräldrar och barn. Mm. Och de här idrottsanläggningarna som var fotbollsplaner, de har ju nu växt igen. Mm. Det är, alltså, och när jag tittar på skolorna så går inte barnen inte till skolan, utan föräldrarna kör dem till skolan. Mm. Så det har ju också blivit det här naturliga rörandet som mina barn... De hade ju inga skärmar på den tiden, så de kunde ju inte välja det. Men det har ju verkligen förändrats.
Ja, det tror jag verkligen också. Jag tänker också att, att barn gör som vi föräldrar gör.
Ja.
Om man tittar på sig själv, hur man använder sin skärm eller vad man gör när man kommer hem om dagarna.
Mm.
Där tror jag att vi kan hitta mycket.
Ja.
Men jag tror framförallt att vi kan i skolorna, när vi vet, när forskning är tydlig liksom vad rörelse kan göra för inlärning, och vi har ett stort problem idag i samhället med psykisk ohälsa bland barn och unga, och det kryper ner i åldrarna. Om vi då vet att den bästa medicinen är rörelse och fysisk aktivitet, då tänker jag, apropå så här, vad vi erbjuder våra barn, då ska vi göra det. Och sen tycker jag att vi vuxna ska föregå med gott exempel.
Mm.
Gå och lämna barnen, gå till parken. Lägg bort mobilen när du är med barnen. Det är inte svårare än så,
nej,
tycker jag. Vi får se. Jag tror att vi om ett halvår kanske har att alla skolor i Tyresö har mobilförbud faktiskt. Det liksom är på väg dit, för det finns ingen anledning till att ha mobilerna. Och en annan baksidan också med mobiler i skolan, det är ju sociala medier.
Mobbing.
Som sker dygnet runt, smygfotografering, smygfilmning av andra elever. Det kommer också undan med att du låser in mobilerna när du kommer till skolan och tar fram dem när du går hem.
Mm. Finns det fler såna här planer som du har? För nu har du suttit ett helt år. Så liksom, på min tid så har man att det tar 2 år att lära sig ett nytt jobb. Du har ju ändå suttit i nämnden ett antal år innan dess.
Ja.
Så nu är du ganska varm i kläderna. Vad ser du för saker som är de viktiga satsningarna nu?
Ja, men som jag sa, tror jag att det här året har gått till att hålla näsan ovanför vattenytan. Att liksom se till att vi liksom får upp förskolor och skolor. Och skolorna framförallt har haft det tuffare ekonomiskt. Det är nu framförallt de här satsningarna vi kan göra som blir grädde på moset, eller några sådana satsningar.
Positiva sådana som syns.
Där bland annat skolmaten, eller maten i förskolan också, där vi kommer göra en satsning. Dels när det gäller alltså innehållet, vi kommer ju höja liksom matpengen om man säger, vilket gör att den har sett likadan ut under flera år, och maten blir ju dyrare, så du kan inte servera bättre mat. Vi kommer höja liksom ambitionen när det gäller miljö och klimat för skolmaten. Och vi kommer... Som det är idag så finns det inte något naturligt liksom samverka med den som lagar maten och rektorn på skolan. Låt säga att du har ett projekt i skolan där du har, ja, men studerar länder och så vill du ha italiensk mat. Det finns liksom ingen naturlig koppling mellan dem.
Finns det ett skolkök i varje skola?
Varje skola har ett skolkök nu idag.
Och de själva bestämmer vilken mat de lagar? Eller samordnas det?
Nej, det finns ju varje skol, alltså alla skolkök, alla förskolekök, skolkök och kök på det kommunala äldreboendet är liksom en helt annan enhet, en helt annan förvaltning.
Men de
så
får
de samverkar ju.
De får samma mat på alla skolor?
Nej, det får de inte, utan det är ett upp till varje skola.
Aha.
Men det är kökschefen som bestämmer, inte liksom i samråd med rektor. Det är om varje skola har ett matråd liksom. Men nu får de ju mer pengar att laga godare mat för. Det är vårt krav i alla fall. Men också större hänsyn till miljön. Och sen hoppas jag att det här också liksom tydliggör att nu måste ni börja samverka. Att man lyssnar mer på elever, lyssnar mer på lärare om hur maten serveras. Projekt man kan göra tillsammans. Man glömmer ofta bort att matsalen och skolmatsalen är ju en sjukt viktig del av skoldagen. Ja. Äter man inte, presterar man inte.
Nej.
Alltså ingen som sitter i en bullrig liksom skolmatsal och käka.
Ja.
Då går man därifrån när man går 8-9.
Och just de här basic-grejerna, jag då som har precis blivit mormor, så är, när man har ett litet barn så är det liksom sova, äta och bajsa som är grejen. Och det är liksom det som måste funka. Ja. Men på våra större barn så det här med sova, de sover inte alltid tillräckligt. De äter inte regelbundet eller de kanske inte ens tycker om mat och hoppar över maten. Och även deras toalettvanor är svåra ibland. Så att alla de här basic-grejerna
måste ju fungera. Men hygienfaktorerna måste ju fungera. Men i förskolan idag, där har vi ofta frukost, äter de på förskolan. Vi har frukt på morgonen, vi har lunch och sen har vi mellanmål och frukt på eftermiddagen. I skolan har vi frukt nu i 6 års. Jag skulle vilja att vi serverar frukt ända upp till 3:an, alltså hela lågstadiet, för barn behöver det. När det gäller högstadiet, för vi vet att högstadieelever som har nära till centrum går ju gärna och köper någon energidryck eller någon godis istället. Vi måste få våra ungar att äta maten i skolan. Och hur gör vi det?
Ja.
Som du säger, ungdomar sover inte, de äter inte och de har för mycket skärmtid.
Ja, och inte konstigt, de mår dåligt.
Nej.
Och det är bara att lyssna på dem som är duktiga på det här, att psykisk ohälsa beror också på sömnbrist ibland. Alltså, inte helt och hållet nu förenklar, men sådana här lätta problem kan också bero på att vi inte har de här basic-grejerna. Att vi sover inte till, vi vilar inte tillräckligt, vi äter inte rätt. Och det tänkte jag också det. Numera när man bjuder in väldigt mycket människor till någonting, om man nu har egen fest eller någonting, så är det ju väldigt många människor som har olika dieter.
Mm.
Ibland är det faktiskt väldigt svårt att bjuda folk.
Ja. Gluten och vegan och allergier. Och,
exakt, och allergier får man ju faktiskt acceptera att folk har. Men allt det här självvalet, nej jag äter inte kött, nej jag äter inte ost, nej jag käkar inte det. Till slut finns det ingen mat.
Så nej, det är svårt att anpassa.
Ja, vi brukar nu köra sådana här. Vi går in på och köper plockmat som man får plocka till, för att det går inte att laga en rätt, för då finns det alltid någon släkting som har just nu bestämt sig för någon diet.
Men det där är faktiskt någonting vi ser över nu i den skolmats eller matsatsningen vi gör, både förskola och skola, just när det gäller specialkost. Dels så vet vi att vår största ödesfråga är just nu är ju klimatet. Vi behöver äta mindre kött, punkt. Så att det ska alltid finnas vegetariska alternativ varje dag. Däremot finns det ju många allergier. Ja, men självklart, det ska vi så att de får samma näringsriktiga mat så att de kan äta. Sen har vi många som har specialkost av andra anledningar.
Ja.
Till exempel de här autistiska barnen som jag nämnde. De är ju ofta väldigt känsliga, väldigt selektiva i sitt ätande. Vissa äter bara falukorv och makaroner i ett halvår och sen byter de och då är det någonting annat. Det får inte blandas och så vidare. Där har vi inga riktlinjer idag. Och där tänker jag också vikten av att om vi ska ha barn som mår bra, som jag sa, då ska barnen röra på sig och de ska äta och de ska sova och som mindre skärmtid. Då måste vi ge ju förutsättningar för det. Och precis som att skapa vi fantastiska lärmiljöer i klassrummet som gör att här kan jag vara, här kan jag ha arbetsro. Och men så kommer du till matsalen som är bullrig, stökig och du äter inte maten för den är äcklig. Mm. Då hjälper inte allt det andra vi gör. Så vi måste se till att vi också tänker på skolmatsalen, hur den ser ut. Men också vilken mat vi serverar. Är det då barn som inte kan äta, har en selektiv kost, då ska de få det.
Mm. Men har du ätit dig runt? För jag åt mig runt i... När jag satt i barn- och utbildningsnämnden så besökte vi skolor vid lunchtid och åt maten. Mm. Och jag har också varit lärare 5 år i Tyresö, men det var länge sedan. Och då tyckte jag då... jag tyckte maten var okej. Okay. Alltså det var inte så att, jättebra, men det var heller inte äckligt. Men det är ju oftast tyvärr som väldigt många föräldrar och barn stämplar skolmat som äcklig.
Jag tänker föräldrar som säger att skolmaten är äcklig, hoppas jag att det baseras på att de har ätit den och inte går på vad deras barn tycker.
Ja.
Sen kan det ju vara så att man har barn som inte gillar vissa maträtter och så vidare. Men det jag har varit förskolan har jag inte ätit alls på samma sätt. Men de flesta skolor passar jag på att äta när jag är på verksamhetsbesök. Och jag tycker generellt att vi håller en extremt hög standard i alla våra skolkök. Det man har gjort är ju, barn kan ju ofta vara känsliga för gryta, så när det är mycket blandat och man inte ser vad det är.
Exakt
det. Och då har man gjort till exempel salladsbordet. Istället för att det är en sallad med gurka, tomat och sallad och rädisar blandat, då har du rädisar i en skål, gurka i en skål, tomat.
Exakt.
Så det, man tänker ju på det här, vad det är för typ av mat man presterar. Samtidigt vill jag minnas, när jag gjorde barnmat till mina barn när de var små, den maten de älskade mest var ju den som var mest kryddad. Alltså barn gillar ju god mat. Och det jag har märkt på skolan är att det är god mat. Men sen måste vi få barn att kanske våga testa något nytt.
Ja.
Och då behöver vi skolmatspersonal som är liksom pedagogiskt kanske utbildade, och så är det inte alltid, men att kan bemöta barn då, men prova lite, ta lite smaka, hur gör vi det här, och då måste man ha längre lunchrast. Alltså det är mycket i det här igen, att vi måste ha barn som rör på sig, lär sig och äter skolmaten för att må bra.
Ja. Och föräldrar som ser till att barnen går och lägger sig och sover.
Och därför, och jag tänker att jag gör vad jag kan för att skolans bitar ska funka, eller ge förutsättningar för att liksom möjliggöra det här. Så att vi kan servera god näringsriktig mat i en liksom trygg skolmatsal. Liksom.
Helt rätt.
Så tror jag i alla fall att vi har kommit en bit på väg. Liksom.
Ja. Som vanligt när vi sitter och pratar, jag skulle kunna prata om det själv, om det här ämnet. Det här brinner vi alla för av någon anledning. Både för att man själv har gått i skolan, att man själv haft barn och nu kommer jag ha barnbarn som går i skolan, så jag bryr mig. Och båda mina föräldrar har varit lärare här i skolan i Tyresö. Så att skolan är ju väldigt viktigt för de flesta, oavsett vilken del av livet vi är i. Så du får hemskt gärna komma tillbaka och berätta mer vad ni gör. För jag tror att folk är intresserade av de här frågorna.
Jättegärna.
Ja. Tack Jannike Rockstro för att du har kommit hit. Du är alltså ordförande i barn och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden, exakt. Och dessutom är ett av våra kommunalråd.
Mm.
Kul.
Tack.
Mm. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren och det här var Radio S. Och går ni in på vår hemsida så kan ni klicka på Radio S och hitta alla de programmen i våran serie. Och tycker ni att vadå, låter ni sossarna sitta här och prata i radion, så jag kan bara tala om att alla partier får sända här på närradion. Och alla föreningar som är med i närutföreningen får göra egna program. Så att, tycker ni att något annat parti ska sända, kontakta dem så kan de kontakta oss. Tack så mycket.